Hej och välkommen till programmet Bibelförklaringar, ledd av Håkan Sundliden från Värmö kyrka. Vi är på andra Korinthierbrevet och det är del 19.
Välkomna till Andreaskapellet och till Bibelförklaringen över andra Korinthierbrevets åttonde kapitel. Vi är nu på del 19, konstaterar just nu. Så att jag kan ju inte gärna repetera det vi har sagt. Men någon liten introduktion ska vi ändå ha. Vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får ta den här timmen och sitta ner vid dina fötter. Tack att vi har tillgång till ditt ord. Tack att vi får läsa och vi får ställa våra frågor. Vi får komma med vår längtan. Vi får räkna med att din helige ande upplyser oss både till vår inre människa och till vår yttre människa, så att vi begriper mer och mer av vem du är. Att vi kan ta tillvara på det som du vill uppenbara för oss. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Vi tackar dig för din närvaro och för din välvilja emot oss. Amen. Jo, som sagt, andra Korinthierbrevet 8 kapitlet, vers 6 har jag skrivit i mina anteckningar. Vi får väl läsa där vers 6 och 7. 6 och 7 och... Nu ska vi se här så att det kommer rätt. Vi läser vers 6 och 7. Där skriver då Paulus: därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Det handlar alltså om den här insamlingen till de heliga i Jerusalem. Och precis som det står här i den sjätte versen, så hade man nu skickat eller tänkt skicka Titus för att slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. När man läser 16 kapitlet, sista kapitlet i första Korinthierbrevet, så finns det lite instruktioner där i de första verserna på hur de ska gå tillväga. De ska samla i sina hem, och så när man kommer tillsammans så ska man då offra det här, och så ska man lägga undan det första veckodagen i veckan, vill jag minnas att det står där, och så ska man påbörja den där insamlingen. Den insamlingen har sannolikt kommit av sig. Vi har ju märkt det under utläggningarnas gång här att det har inte varit så bra relation mellan korintierna och Paulus. Det vet vi om, men nu så har det tydligen rätt ut sig till stor del, och Titus har då rapporterat att det är utrett, och då skriver Paulus i sin glädje över att saker och ting har rätt ut sig, och så skriver han då också att Titus nu ska komma ner och slutföra den där insamlingen som han har påbörjat. Och när han nu skriver till dem så har han ju ett antal tankar, teologiska tankar, ett antal skäl och motiv bakom den här insamlingen. Det är ju inte bara det att samla in pengar och så ska de fattiga i Jerusalem få det lite bättre, utan det finns ju djupare motiv än så. Och jag gav er förra gången 4 stycken sådana motiv. Och då har jag hämtat dem ifrån Galaterbrevet som han har skrivit tidigare. För där i Galaterbrevet så står det att de skulle vara måna, fortsättningsvis vara måna om insamlingen till Jerusalem. Och då var det bland annat de här motiven. För det första så ingår detta med givande i själva evangeliet. Evangeliet är ju i sig utgivande till sitt väsende. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är ett utgivande i Guds eget väsen redan från början. Och vi ska väl vara glada för att han inte bara gav oss pengar utan att han gav oss sin enda son. För vi kunde inte friköpas med pengar, inte med silver eller guld, står det i Petrusbrevet, utan med den enfödde sonens blod. Försoningen, som ni vet. Så det finns i Guds väsende. Det är det första motivet, och det måste finnas nu hos korintierna också, att de ger utifrån den utgångspunkten. Det andra motivet som också finns i Galaterbrevet, det är ju det profetiska. Nämligen att det talas i Jesaja och Jeremia om att i ändens tid, när den messianska tiden bryter in, då ska hedningarna resa till Jerusalem och lag, läs evangelium, ska utgå ifrån Sion. Och så ska hedningarna komma med sina skatter och lägga ner det vid Messias fötter. Det är ju det här som finns i de tre vise männen. När Jesusbarnet ligger där så kommer de tre vise männen med guld, rökelse och myrra. Det är också en del i det här profetiska skeendet. Och det tänker Paulus på. Att därför så ska vi nu göra den här insamlingen och så ska vi bära hedningarnas skatter till Jerusalem så att de får del av det goda. Och det är det tredje motivet. Att hedningarna på så sätt ska återgälda den godhet, det evangelium som Gud har gett via det judiska folket till hedna folken. Det är ju som det står där i Galaterbrevet att om man har fått del av evangeliets goda så ska man också kunna tänka sig att återgälda det genom understöd på olika sätt. Så den tanken finns ju där. Och det ska vi komma tillbaka till här lite längre in i texten. Jag ska bara säga det fjärde också. Och det är det att Paulus beskriver den här insamlingen som en ren gudstjänst. Jag sa det förra gången, nu har jag inte det uppskrivet här, jag har inte det pappret med mig. Men det var ju fyra ord, de har jag här, som Paulus använder för att tala om insamlingen. Det står i fjärde versen, står det hjälpen åt det heliga. I den sjätte versen, den kärleksgärning. Och det kommer igen i slutet på sjunde versen, den kärleksgärning som det här handlar om. Och på något ställe så står det den gåva som står. Men här används alltså olika grekiska ord. Och de olika grekiska orden är koinonia, charis, evlogia och leiturgia. Och alla de här fyra orden är ju tunga teologiska ord som har att göra med själva gudstjänsten. Leiturgia, alltså liturgin, det översätts ju med gudstjänst. Och heter det i de ortodoxa kyrkorna så heter ju gudstjänsten liturgin. Charis är det ord som vi har i nåd och i nådegåvor. Så nådegåvorna är inte bara tungomålstalande eller att skilja mellan andra, utan dit räknas också den här insamlingen. Den beskrivs som en nådegåva. Ni ser där i den sjunde versen, när ni nu har överflöd på allting, och så räknas det upp då en del nådegåvor, så överflöda också i denna charis, kärleksgärning, denna nådegåva, kärleksgärning. Så, och ett annat ord är ju evlogia då, som betyder tacksägelse, och koinonia som har att göra med delaktighet. Alltså den inbördes hjälpen skulle jag tro, där står nog koinonia. Alltså en delaktighet i det liv som man delar helt enkelt. Och där ingår också den här insamlingen. Så där har ni fyra motiv. Ni ska få ytterligare tre motiv när vi kommer längre ner i texten. Men det är alltså ett brett teologiskt tänkande bakom hans uppmaningar till korintierna att vara generösa och givmilda. Och i den här insamlingen så är alltså Titus, som ni ser i sjätte versen, en nyckelperson. Han är tydligen den som har startat insamlingen, som sedan kom av sig. Men nu är han också den som ska slutföra insamlingen. Och han är inte ensam, utan det är ytterligare några bröder. Det står i den 18:e versen, så långt har vi inte kommit, vi kommer dit sen, men i 18:e versen så står det att tillsammans med Titus har vi sänt den broder som får beröm i alla församlingarna, vem det nu är. Och i vers 22, tillsammans med de två har vi sänt ytterligare en broder. Så de åtminstone tre stycken som skickas då till Korint för att slutföra den här kärleksgärningen. Jag tror att vi nöjer oss med det tills vidare. Bara konstaterar att det här ordet charis, som översätts med nåd, är ett nyckelord. Du hittar det ordet i, nu ska vi se här, vers 1. 8 kapitlet, vers 1, det står det. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd, vilken charis Gud har gett församlingarna i Makedonien. Alltså det samma ord som sen ges den här gåvan, insamlingen, det är också en charis. Det har att göra med nåden. Och Paulus talar om nåden som de kristna i Makedonien har tagit emot. Och då är det inte pengar, utan då är det ju frågan om evangeliet i sin helhet är nåd. Sen kommer det igen i vers 4. Där säger han om Makedonien att de mycket enträget bad oss om nåden, charis, att få delta i insamlingen. Och i vers 6 hade vi det igen. Därför bad vi tid så att också bland annat slutföra den kärleksgärning, står det här, men det står nåd på grekiska. Den nådegärning. Och det kommer igen sedan i den sjunde versen. Överflöda också i denna kärleksgärning, i denna nåd. Så ordet nåd är, charis är ett nyckelord som kommer igen. Och Paulus tänker som så att när Gud ger sin älskade son till oss, då är det en nåd som flödar över oss och som vi tar emot. Och när vi tar emot nåden, då förvandlas vi inifrån. Vi förändras när vi förstår vilken nåd vi har tagit emot. Och när vi förändras, då ger vi den nåden vidare, alltså kärleksgärningen ut. Så att själva givandet, kärleksgärningen som vi utför, är ett bevis på att vi har tagit emot nåden och att den har förvandlat oss. Och därför så hänger det här ihop hela vägen. Så själva kärleksgärningen, att man offrar och skickar pengar då till Jerusalem, det är ett uttryck för att korintierna har blivit förvandlade, som i sin tur är ett uttryck för att de har tagit emot Guds nåd, som ett uttryck för att Gud är nådig och är utgivande Gud. Så den hela kedjan hänger ihop. Och om det nu är så att inte slutsteget finns med där, givandet i insamling till Jerusalem, då kommer man till korta. Då har man egentligen inte tagit emot någonting utav hela kedjan. Och jag säger det här inte bara för att ni ska förstå, utan också för att vi ska förstå att så fungerar det sannolikt idag också. Utgivandet, mottagandet och utgivandet står i relation till varandra. Det kommer vi förmodligen tillbaka till här lite längre ner. Men samtidigt, vers 8. Jag säger inte detta som en befallning. Och det här är ju oerhört viktigt att ha med. Jag säger inte detta med givandet och att ni ska ge som en befallning. Och det där uttrycket har Paulus haft några gånger tidigare. Om ni tittar i första Korintierbrevet, kapitel 4. Jag vill visa de här därför att det här är också en sån där jätteviktig insikt och princip som vi måste ha klart för oss. I första Kor 4, vers 21, där säger han avslutningsvis där, vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Det är ju självklart av sammanhanget att Paulus vill ju komma till dem med nåd, med kärlek och en mild ande. Han vill inte komma med hårdhet, ännu mindre med bestraffning. Han vill verkligen inte det. När man läser det här kapitlet så är det nästan som att han skulle behöva komma på det sättet för att reda ut ett och annat. Men han vill inte det. Utan han vill komma med kärlek och med en mild ande. I sjunde kapitlet, där det handlar om äktenskapet, där säger han i vers 6. Det handlar om att mannen och kvinnan kan skilja på sig för en stund för att reda ut ett och annat. Och så säger han i vers 6, men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Så kom ihåg de orden, så ska jag förklara varför han inte ger det som en befallning sedan. Vers 25 i samma kapitel, där handlar det om kvinnor som lever ogifta. Och då skriver han, i fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. men jag ger er ett råd, så som den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Och i andra Korinthierbrevet har jag skrivit kapitel 1, vers 24. Vi ser vad det står där. Och där står det: inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tron. Vi är inte herrar över er tro. Och det här, och återigen då, tillbaka där vi var, andra Korinthierbrevet 8:8. Jag säger inte detta som en befallning, detta med insamlingen. Och varför gör han inte det då? Svaret är självklart när ni hör det. Därför att det är en evangelisk befallning, inte en lagisk. Det kan inte vara en lagisk befallning. För om det är med lagen som han befaller om att de ska vara givande, då är det ju inte en kärleksgärning längre. Då är det en lagens gärning, inte en trons gärning. Och det här är ju helt avgörande, inte bara för Paulus utan för oss alla att ha med oss. Vi lever av evangelium och vi förvaltar evangelium och vi ger evangelium. Så fort det kommer in tvång i det här så förfelas hela syftet. Då upphör det att vara en evangelisk handling. Så Paulus är noggrann med att även om han vädjar och uppmanar dem att vara frikostiga i sitt offrande och så vidare, så vill han absolut inte att det ska uppfattas som något tvång. Utan det måste få vara frivilligt. Det måste få vara en evangelisk gåva eftersom det utgår ifrån evangeliet. Och om ni nu vill ha ännu mer på det så ska ni få fortsättningen här. Vers 9 är vi nu då. Men då ska vi se, då läser vi. Ja, vi kan ta vers 9 till att börja med, bara den. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Så Jesus, han ger sitt liv, han ger sitt liv på grund av nåd. Han var rik i sin gemenskap med Gud innan han blev människa. Men sen utblottar han sig själv och ger sig själv till oss. Inte därför att han måste, utan därför att han älskar oss. Och det är ju en stor skillnad. Det är en väldigt stor skillnad. Jag vill också påminna om hur det var för Paulus själv. Ni kommer ihåg det, och det här var ju ett av problemen i relationen till Korint. Nämligen det att Paulus tog inte emot något understöd från korintierna. Och det gjorde han inte av det skälet att i Korint så var välgörenhet en dygd. Någonting man kunde berömma sig av. Någonting som var viktigt för den kulturen. Men det var också ett sätt att utöva herravälde, kanske starkt ord om du förstår vad jag menar, över de som man gav till. Man styrde ju med pengarna. Men Paulus ville inte bli styrd. Och han vill inte ta emot välgörenhet. Utan han vänder på det hela och han säger så här: när jag förkunnar evangelium och predikar och undervisar, så gör jag det fritt och förintet. Det ligger i själva evangeliets natur. Det är jag som är er andlige far. Och det är jag som förmedlar utifrån det som Gud har gett mig. Och så står det i apostlärningarna 18 är det väl, när han kommer till Korint, att han arbetade som tältmakare tillsammans med, ja det var väl Priska och Aquila där vill jag minnas. Och han försörjde sig själv. Så var det i Korint. Och det skriver han väl också i första kor 9:12. Vi ska se vad det står där. Första kor 9:12. Om andra har rätt att få del av det som är ert. För det är ju så vi har talat om den här insamlingen också. Va? Han ger av evangeliet och han kan ha rätt då att också få stöd för det. Om andra har rätt att få del av det som är ert, så har vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat denna rättighet, utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Och så fortsätter han och lägger ut texten där. Men det gör inte jag nu, för det har vi väl ägnat en timme åt i ett tidigare tillfälle, så det hoppar vi över. Men så var det. Han tog inte emot någonting ifrån de i Korinth. Och de kände ju sig då stötta av det här. Att de inte fick utöva det här stödet till honom. För det hade ju gjort dem värdefulla. Och det hade gjort att Paulus hade kommit i tacksamhetsskuld till dem i Korinth som hade gett stöd till honom. Så han hade trampat på ömma tår där. Det här påminner mig lite grann om en annan sak. Nämligen, nu kommer jag inte ihåg var det står. Men ni kanske minns där att vid något tillfälle så försökte man lägga beslag på Jesus för att göra honom till kung. Och så står det att Jesus från den stunden drog sig undan. För vad hade hänt om människorna hade gjort Jesus till kung? För det första så behövdes inte det, för Jesus var kung ändå. Även om inte de gjorde honom till kung, så var han kung ändå. Men om de hade gjort honom till kung, då var det de som hade tillsatt honom. Då hade människorna också kunnat avsätta honom. Så Jesus, han drar sig undan. Paulus drar sig undan. Samtidigt så är det så, och det gjorde att det blev ännu jobbigare för dem i Korint, att makedonierna hade gett understöd till Paulus. Och då hade Paulus tagit emot det. Och då kan man undra, varför tog han emot det från makedonierna då? Jo, han tog emot från makedonierna inte bara för att, men dels för att de var urfattiga i Makedonien. De hade ingenting att ge. Men det de gav, det gav de på grund av djup kärlek och tacksamhet till Paulus. Det var ett kärleksoffer som Paulus inte kunde stå emot. Så det var ett annat motiv, och då gick det bra. För då gav de, då var det så att säga, för makedoniernas givande var då för deras andliga hälsa. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Så det Paulus nu har sagt i den sjunde versen, det återupprepar han nu då, motiverar han i den nionde versen. Nämligen att givandet måste ske utifrån nådegåvan, utifrån kärleksgärningen. Och så var det ju också med Herren Jesus Kristus. Herren var rik, men han blev fattig för er skull. Nu så kan man kanske mänskligt, om man ska tänka mänskligt om det här, så kan man tycka att det är inte bara paradoxalt, utan det är ju nästintill obegripligt detta att man genom att ge och utblotta sig själv, tömma sig själv genom att han ger sitt liv, så blir vi rika. Alltså, nu handlar det inte längre bara om pengar. Men om vi tänker på Herren Jesus, så är det ju lätt att förstå. Han i sin rikedom, han blir fattig för vår skull. Han ger sitt eget liv till oss och vi blir rika. Det är så vi är vana att tänka. Men det är egentligen inte något mänskligt begripligt. Och faktum är att man kan fråga sig om inte Herren Jesus själv, så som varande sann människa, hade funderingar kring det här. Därför att när han hänger på Golgata kors, så säger han: min Gud, varför har du övergivit mig? Så här finns liksom ett sorts mysterium som vi inte kan blottlägga helt och hållet eller begripa helt och hållet. Men det är denna hemlighet, detta utgivande, som Paulus nu menar finns i själva evangeliet. Det blir ett evangelium både för dem som ger och för dem som tar emot. Hur paradoxalt eller obegripligt det än kan vara. Vi har det, han skriver så fint om det i Filipperbrevet. Ni känner till den här så kallade Kristushymnen. Vi har inte kommit till Filipperbrevet ännu, men det kan vara så att Filipperbrevet är skrivet för den här tiden, men troligtvis inte. Vi får återkomma till den saken. Men där står det i Filipperbrevet 2, så är det han säger i vers 5: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och sedan, och i alla fall i folkbibeln som jag har, så står det uppskrivet här, vers 6-7. till och med 11, så att det ser ut som en hymn. Och det är just precis vad man tror att det är, alltså en sång. Man sjöng det här i gudstjänsten. Och då sjöng man: fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Där har du paradoxen uttryckt. Det är ju egentligen precis samma sak som han säger här i andra Korintherbrevet 8:9. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Och när det här utgivandet äger rum, som alltså finns i själva evangeliet, då blir det också ett gensvar. När vi tar emot den där nåden så gensvarar man med tacksägelser. Så tacksägelser och lovsång, det är ett kännetecken på människor som har tagit emot någonting. Där är inte tacksägelsen och lovsången ljuder, där kan man ha frågetecken för vad det är för sorts kristendom. Därför att det ligger i sakens natur att man lovprisar och tackar Gud. Och på samma sätt är det de här som får del av evangeliet, av Herrens tjänare. Paulus talade om det där i första Korintierbrevet 9 kapitlet. Att de också får del av det materiellt goda. Så att det blir som en tacksägelse. Det är ju inte så märkligt egentligen, om man har det perspektivet. Så det använder ju Paulus här nu då som ett underliggande skäl till den här insamlingen i Korint. Och det betyder också att korintierna har nu en helt annan utgångspunkt för sitt givande än vad de var vana att tänka. För innan handlade det om välgörenhet. Men det vi talar om nu är någonting helt annat. Och det här har nog inte stått riktigt klart för korintierna. Så att det kanske också är ett skäl till att Paulus använder ganska mycket utrymme, får man ändå säga, till att tala om den här saken. Och så läser vi då vers 10 till och med 12. Då ska ni få ytterligare ett argument. Därför här står det, vers 10. Jag ger mitt råd i den här saken, därför att det är bäst för er. Ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ge, och bedöms inte efter vad den inte har. Så här finns ett råd i den 10:e versen som ni nu förstår när jag säger det. Alltså det var olika motiv bakom det här återgällandet, eller man bara skatterna till Jerusalem och så vidare. Ett motiv var för ert eget bästa. Alltså det här, ska korinterna och församlingen i Korint kunna leva ett friskt, sunt, andligt liv, så är givandet en nödvändighet. Så han ger dem det här rådet, evangeliska rådet i all kärlek, också för deras egen skull. Därför att om de inte är utgivande som församling, utan bara mottagande, så är det förödande för den egna andliga hälsan. Jag brukar tänka på när det handlar om det där med tillförsel eller utlopp på döda havet. Ni har säkert hört den bilden förut, för att den är ju bra att använda. Det döda havet heter ju döda havet och är så salt som det är därför att det finns inte något utlopp. Utan det ligger ju still där som i en damm. Så den har bara tillförsel med friskt sötvatten från Genesaret, som kommer från Hermon, och det är till och med snö som smälter ner där, och det regnar förstås, det samlar sig, och så rinner det ner genom Jordanfloden och så rinner det ner i döda havet. Men det finns inget utlopp där, utan där ligger det still och där dunstar det, och där finns inte något liv i döda havet. Och det är för att det inte finns något utlopp. På samma sätt är det med det andliga livet. Att vi kan ta emot evangeliet, vi kan ta emot syndernas förlåtelse, vi kan ta emot till och med den heliga ande och så, men finns inget utlopp, så är det förödande för den egna andliga hälsan. Och vad är det för utlopp som vi kan tänka oss då, om vi nu bara på en gång tänker på oss själva? Ja, detta med att understödet, ekonomiskt understöd, är naturligtvis en sak, kanske en viktig sak. Andra saker är ju att dela med sig av tron och vittnesbördet. Eller lovsången och tacksägelserna till Gud. Alltså det är avgörande för vår egen välfärd, vårt eget välstånd. Om inte evangeliet präglar församlingen i Korint, så nyttar ju deras gemenskap inte till någonting. Därför så är det som det står i den 8:e versen. Att det här med insamlingen blir ett prov på om er kärlek är äkta. Om er kärlek är till de heliga är äkta, så kommer det att visa sig. Men när den inte är äkta, så visar det sig inte. Och så säger han då i den 11:e versen: fullfölj nu arbetet. De hade ju påbörjat det. Det står så här: fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga också genomför det. Så där ser du att de har ett gott hjärta, för de var ju villiga. Men det blev förhinder, så de fullföljde det inte. Och nu så får de höra då att de ska fullfölja det. När det står där att de var villiga, så står det ordet i presens. Alltså att det är ett tillstånd. De är villiga. De är villiga. De var inte bara villiga då, som det skulle ha stått i imperfekt. Då var ni villiga. Nu får ni skärpa er. Nej, så står det inte. Ni är villiga. Så fullfölj nu arbetet utifrån den kärlek, utifrån den goda vilja som det står i 12:e versen, som ni bevisligen har. Nu var det nog så att Titus, som hade varit där nere och rätt ut ett och annat, och som kommit tillbaka då till Makedonien där Paulus befinner sig när han skriver det här brevet, han hade rapporterat om att han hade rätt ut sig, och han har rapporterat om deras goda vilja att vara med i insamlingen. Det är därför Paulus är så glad och skriver andra Korintherbrevet. Men det står en sak till här. Det står i den 12:e versen: så är den välkommen med vad den kan ha. Det kan ha varit så, menar bibelutläggarna, att Titus också där nere i Korint har fått klart för sig, eller fått höra eller pratat med människor som egentligen inte hade så mycket att bidra med ekonomiskt. Det fanns naturligtvis förnäma och rika människor i Korint, men de var inte så många, skriver han i första Korintherbrevet. Men det fanns många fattiga som tog emot evangelium. Många slavar, många kvinnor utan inkomst och så vidare. Så Titus hade nog med sig det också upp till Paulus. Och säger: jo, men de har ett gott hjärta, de har en god vilja. De vill verkligen vara med i insamlingen. Men en del tycker det är lite jobbigt, för de har inte så mycket att bidra med. Det är ju därför som man skriver så här. Som man skriver i 12:e versen: finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha, och bedöms inte efter vad den inte har. Och det där måste ju gälla i vår tid också. Så går vi då till vers 13 till och med 15. Paulus fortsätter: Detta säger jag inte för att andra ska få det bättre och ni får det svårt, utan för att alla ska ha det lika. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla. Som det står skrivet, den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist. Och det som vi då kan stanna vid först, det är ju det som står i slutet på vers 13. Nämligen att han säger att alla ska ha det lika. Alla ska ha det lika. Och för att vi ska förstå den tanken så måste vi säga några saker. Det första vi behöver säga det är att det här sannolikt går tillbaka på de första kristna, alltså de heliga i Jerusalem. Och då så slår vi upp där Apostlagärningarna, för där har Lukas, som för övrigt var medarbetare till Paulus och som kan ha varit en av dem som skulle vara med Titus till Korint och genomföra insamlingen. Det stod ju bara en broder, men det stod inte vem. Och det stod ytterligare en annan broder. Det kan ha varit Lukas, vi vet inte det. Men det finns de som menar det. Hur som helst, Lukas var med Paulus och Lukas har skrivit Apostlagärningarna. Och när han skriver Apostlagärningarna och återberättar hur det var för den första kristna församlingen, då så skriver han tre stycken, då framgår det av tre stycken så kallade summarier. Alltså på tre ställen i Apostlagärningarna, i kapitel 2, 4 och 5, så berättar han om hur det var i den första församlingen. Och där i andra kapitlet, vers 42 till och med 47, det är det första summariet, första sammanfattningen, första beskrivningen på de troendes gemenskap. Och nu går vi inte igenom det, förutom att vi läser vers 44. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Och sen det andra summariet, det är fjärde kapitlet, vers 32. Där står, skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Och i vers 34. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen och la ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Det tredje summariet som vi inte ska läsa, det är femte kapitlet, vers 12 till och med 16. Men det var väl tillräckligt det vi läste. Här finns det ju någon sorts egendomsgemenskap. Det är fel ord, därför att nu är det som så att de troende fick möjlighet att lägga ner allting vid apostlarnas fötter. Det var inte ett tvång. Hade det varit ett tvång, ja, då hade vi ju varit där igen i diket. Det hade varit en laggärning. Men det var det inte. Utan det här var en möjlighet att uttrycka sin kärlek till församlingen. Och det är rätt fascinerande att det står att alla gjorde det här. Nu var det ju inte alla. Vi vet ju Ananias och Safira. De spelade ju spelet, men de försökte ju bluffa med det här. Och att de föll döda ner berodde ju inte på att de inte hade gett allting till apostlarna, utan det berodde ju på att de ljög. De försökte lura den heliga andes gemenskap. Så det var ju det som var problemet. Men, och det får man inte göra. Det får vi inte göra i vår tid heller. Så det handlade inte alls om att de hade behållit en del egendomar och pengar och så för sig själva. Det hade inte varit några problem om de hade gjort det. Och det kan ju vara gott för oss att veta. Men det var möjligt för dem att göra på det här sättet. Det här var ett sätt för dem att uttrycka sin kärlek. Jag läser här ett avsnitt ur min bok Det heligas gemenskap. Det finns inget exempel i den judiska historien som vittnar om egendomsgemenskap, än mindre en påbjuden sådan, förutom ett undantag, esséerna, en judisk sekt eller kommunitet som slagit ner sina bopålar i Qumran där de hade egendomsgemenskap. De som ville vinna inträde bland dem fick lämna ifrån sig allt vad de ägde och hade. Men de utgör som sagt ett undantag och har knappast påverkat de första kristna. Det var andra motiv som låg bakom det kännetecken vi nu betraktar. Det är sannolikt ordet i femte Mosebok 15:4 som förklarar det som hände. Nu kan vi se här vad det står där. Femte Mosebok kapitel 15. Vers 4. Men ingen fattig borde finnas hos dig, ty Herren ska rikligen välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig till besittning som din arvedel. Jag går tillbaka till citatet. Här talas om hur det ska bli när folket kommer in i löfteslandet. Och Herren säger att då ska det inte finnas någon fattig bland dem. Ingen ska lida nöd. Det är naturligtvis ett drömscenario, men så uppfattade man den verklighet som skulle komma, himmelriket på jorden. De första kristna hade frågat efter och längtat efter att Jesus skulle upprätta Guds rike på jorden. Det verkar med andra ord som att församlingen uppfattat situationen som om just det hade hänt. De var radikala och menade att löftet om riket nu har gått i uppfyllelse i den kristna församlingen. Jesus hade haft med sig himmelriket ner till jorden och de hade lämnats in i det. Nu skulle det med andra ord inte finnas någon fattig bland dem, utan var och en skulle få njuta livet i den helige ande. Men de var inte bara radikala i tanken, utan de organiserade sig också därefter. De ordnade så att var och en kunde bära fram sina egendomar och vad de ägde och lägga det för apostlarnas fötter. Dessa såg sedan till att ingen led nöd. De var drivna av kärleken till Gud och förverkligade den i kärleken till sin medmänniska. Underbart. Jag har tänkt ibland att det här är ju inte tillämpbart då på våra församlingar. Och det tror jag inte heller. Men det skulle kunna vara tillämpbart mer eller mindre den lilla gemenskapen. Om jag är med i en cell, i en liten husgemenskap, vid 8-10 stycken, så skulle jag ha svårt för att någon av de där 8-10 personerna skulle lida nöd. Det behöver inte betyda att jag ska förse någon annan med massa pengar. Men jag måste ju se till att personen i fråga inte lider nöd. Det kanske handlar om att en person inte kan hantera sitt visakort. Kanske handlar om att man förköper sig och kommer i en skuldfälla. Då är det ju andra problem än att bara förse någon med pengar. I den lilla gemenskapen tror jag fortfarande att det är på det sättet att ingen ska behöva lida nöd. Sen att det inte är tillämpbart på församlingar med att församling här med 1000 medlemmar, 800 medlemmar eller vad det är för något, att de ska liksom bära fram allting till pastorn. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte ett dugg på. Men den lilla gemenskapen, visst är det tänkvärt det vi läser om i apostlagärningarna. Alltså kärleken till Gud förverkligades i det här omsorgen om medmänniskan. Man tänkte sig alltså att den messianska tiden hade brutit in. Om den inte hade brutit in i samhället i stort, så hade den åtminstone brutit in i de kristtrognas hjärtan genom den heliga ande som hade blivit oss given. Så här finns någonting i det heligas gemenskap. Här finns någonting i de kristnas omsorg om varandra. Som inte stannar vid en klapp på axeln, utan som har väldigt materiella konsekvenser också. Sen så står det också att det här, eller går tillbaka nu då till att alla skulle ha det lika. Det är ett par saker till att säga om det där. Det ena är det att alla ska ha det lika. Det handlar alltså om en jämvikt. Det handlar om ett givande och tagande från båda hållen. Det handlar ju om ömsesidighet i Kristi församling. Jag ska be er, tror jag. Nej, vi gör så här. Vi tar vers 16 här. Nej, förlåt, vers 15, den har vi läst. Där, när han har sagt detta att de ska ha det lika i vers 13. Och sen säger han att man ska avhjälpa er brist i slutet på vers 14. Ingen ska lida nöd, med andra ord. Så blir det lika för alla. Så kommer ett citat där i 15 versen. Ser ni vad det är för ett citat? Den som samlade mycket fick ingenting över och så vidare. Jo, det är ju citat ifrån insamlandet av mannat i öknen. Ni vet, när Israels barn gick genom öknen, så hade de ju inte, så var det Gud som försåg dem med manna under en längre tid. Mannat som var som bröd, som kom ner från himlen, la sig på marken, såg ut som dagg. Man samlade det, man åt det, och det fyllde funktionen av bröd. Så man inte bara åt det, man levde av det. Men om man samlade för mycket, för att man tänkte att man skulle spara till morgondagen, så gick det ju mask i och det ruttnade, så det gick inte. Men dagen därefter så kom ju mannat igen. Och så vidare, den tredje dagen, vecka efter vecka, efter vecka efter vecka. Så det gjorde att, som det står här då i skriften, de som samlade mycket, de fick ingenting över, för det blev förstört. Och den som samlade lite, så att det räckte för stunden, led inte heller någon brist. Utan var en fick så mycket som de behövde, ingen led nöd. Plus att det gjorde att de fick lära sig en annan läxa, nämligen att de fick, så att säga, bildligt talat, äta ur Guds hand. De var helt beroende av att Gud verkligen gav mannat på morgonen. Så de fick leva i tro på Guds omsorg och försorg om dem varje dag. Lära sig att tro på det, förtrösta på det. Så skulle det naturligtvis vara för oss också. Det är lätt att säga när vi har överflöd på allting, men här handlar det ju inte bara om pengar längre, utan nu handlar det om bröd här plötsligt. Alltså, det jag skulle vilja ha sagt med det här, att det ska vara lika för alla, det är det att det handlar inte endast om pengar. Det handlar kanske inte alls om att alla ska ha lika mycket pengar. Därför att nu citerar han om bröd. Och där hade ju alla lika mycket bröd för varje dag. Och det är någonting annat. Jag skulle vilja ta det ett steg längre. Det handlar om Guds nåd. Att alla ska ha lika mycket del av Guds nåd. Och Guds nåd kan förvisso inkludera också bröd och pengar. För det har Martin Luther lärt oss i katekesen, att vi dagligen ska tacka Gud för mat och husrum och för kläder. Allt det som Gud förser oss, allt det som vi har och blir försedda med, det ska vi tacka Gud för. Och ingen ska behöva lida nöd, förutom att vi då ska kunna hjälpa varandra i det, i sådana fall. Så här vidgas plötsligt begreppet något. Och att det här verkligen, nu kan man säga, ja, men är inte det där då en västerländsk tolkning som jag nu ger uttryck för, att eftersom det ser ut som det ser ut i vårt sammanhang, så säger det att det ska vara lika med nåd. Ja, det kanske man kan säga, men det finns fog för den tolkningen, därför att det här med mannat i öknen handlar ju inte om pengar. Och nu ska du se hur han avslutar det här talet. Kapitel 8 och 9 hänger ju ihop. Vad står det i nionde kapitlet? Vi läser där. Kapitel 9, vers 12. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla det heligas behov, utan också genom deras många tacksägelser till Gud. När ni nu består provet i denna tjänst kommer de att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och med alla. De kommer också själva att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Så även om korintierna nu gör en insamling och förser de fattiga i Jerusalem med pengar, så kommer det att återgäldas genom att de prisar Gud för korintierna. Och de kommer också att be för korintierna. Och än mer, de kommer att längta efter korintierna. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Det är någonting mer än debet och kredit. Det är någonting översvallande som kommer att förlösas. Så den här gåvan är viktig, som ni märker, av många olika skäl. Ni ska också få ett bibelställe till, nämligen Romarbrevet. Romarbrevet 15. Där står i vers 26 till och med 29 följande. Ja, jag ska säga så här också så att ni får sammanhanget. När Paulus skriver alltså andra Korintherbrevet där uppe i Makedonien, i norra Grekland. Han har fått rapporter utav Titus. Han skriver glad andra Korintherbrevet. Han skickar ner Titus och två andra bröder för att slutföra insamlingen. Men det som händer sedan, det är att Paulus kommer ner till Korint. Nu kommer det här besöket som inte har blivit av tidigare. Det tredje gången han nu besöker Korint. Första gången var när han grundade församlingen. Andra gången var den där snabbvisiten som blev så misslyckad. Men nu kommer han tredje gången och då ska insamlingen vara avklarad. För han ska hämta de pengarna och så ska de tillsammans åka tillbaka till Jerusalem. När han kommer ner till Korint och insamlingen är färdig, då stannar han i Korint över vintern, 3 månader. Titta i Apostlagärningarna där det här återberättas. Håll kvar fingret i Romarbrevet, men titta i Apostlagärningarna 20. Apostlagärningarna 20, där står det, jag får läsa avsnittet här, det är 3 versar. När oroligheten hade lagt sig, och det är alltså upploppet i Efesus som är oroligheterna. Då kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Sen tog han farväl och for till Makedonien. Och det är där han befinner sig när han skriver andra Korintherbrevet. Och när han hade farit igenom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna, kom han till Grekland. Läs Korint. För Makedonien är norra Grekland och södra Grekland är ju Akaja eller Korint. Där uppehöll han sig i 3 månader över vintern. Därifrån, och det här kommer nu det som är viktigt för sammanhanget. Därifrån, när han är i Rom, när han är i Korint. Ni hörde felsägningen, va? När han är i Korint så skriver han Romarbrevet. Sen när han har gjort insamlingen färdig i Korint eller fått den till sig, så stannar han i Korint i 3 månader, skriver Romarbrevet, sen far han upp till Troas, Makedonien och tillbaka till Jerusalem. Nu ska vi läsa Romarbrevet. Han skriver alltså Romarbrevet 26. Ja, vi kan ta 25 också. Han skriver det från Korint. Men nu far jag från Korint till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Det är insamlat och klart. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat och det står också i skuld till dem. Så skriver han nu det här då till församlingen i Rom. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Där har du den här, det ska bli en jämvikt. När jag har fullgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem, ska jag resa till Spanien och besöka er, alltså romarna, på vägen. Han kom ju också till Rom, fast han kom dit som fånge. Och jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Så där har du den här tanken med utjämning igen. Och nu kan han skriva det ännu mer frimodigt eftersom insamlingen är i land så att säga. När han skriver Romarbrevet. Det är rätt fascinerande att man, när vi börjar få ordning på de olika breven, i vilken ordning de är skrivna, och man som här då kan jämföra vad som händer, följa det historiska skeendet, så tycker jag att det är spännande rent ut sagt. Hörrni, nu kommer vi väl inte längre, utan jag tror att jag sparar den där sammanfattningen som en inledning till nästa gång. Och nästa gång så ska vi då läsa ifrån vers 16 och göra färdigt kapitlet, och vi ska göra en bit in på nionde kapitlet också. Och här är han då fortfarande kvar i Makedonien och ska just skicka iväg Titus och en broder och ytterligare en broder för att göra färdigt kollektinsamlingen eller insamlingen i Korint. Och sen ska han komma efter lite senare. Men det får vi ta nästa gång. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi tackar dig för att du låter oss få en större insikt, en höjd, bredd och längd och djup på det här med givandet och insamlingen. Herre, du låter oss ana och förstå att den här generositeten hör till det kristna livet. Ja, det hör till det himmelska saligheten, det hör till ditt eget väsende. Herre, jag ber för oss och för mig själv att vi ska kunna odla, kunna nära den här generositeten. Men Herre, hjälp oss också att förmedla det vi ska förmedla in i rätt sammanhang, så att det kan bära sådan frukt som du har bestämt. Tack Herre att vi får slösa med det vi har i enlighet med din ande, så som du vill. Herre, nu ber vi att du låter det här komma in i vårt hjärta och mogna. Herre, att du ska visa oss hur vi ska gå vidare i vårt givande. Amen.
Du har lyssnat på bibelförklaringar från Värnamo kyrka, ledd av Håkan Sundliden. Och det var vi läste ju andra Korinthierbrevet del 19. Och om du vill medverka i detta så kan du komma på tisdagar klockan 18:30. Och jag som har suttit här heter David Gustafsson och önskar en god fortsättning.